Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Hasse och hundraåringarna. Det här blir det 11:e avsnittet i den här poddserien där jag har valt att prata med intressanta människor som har levt aningen längre än oss andra. Idag har jag träffat Gunnar Kulleskog som bor på Kungsholmen i Stockholm. Synnerligen pigg herre på 93 år. Jag vill tacka Henrik Nyblom för vignetten och tack till Daniel Ekberg för klippning och redigering. Och ett extra tack till min partner i den här podden, nämligen Attendo. Ja, och nu önskar jag er lyssnare en trevlig stund. Ja, jag sitter på Kungsholmen nu hemma hos Gunnar Kulleskog som har bjudit in mig till sitt hem för att få prata lite med honom. Hur mår du, Gunnar?
Jo, tack. Det är hyggligt.
Det är hyggligt.
Man ska inte klaga i onödan.
Nej, jag tycker inte. Du berättade för mig här när jag kom in att du fyller år om några veckor och får man fråga då en äldre herre hur många år det blir då?
Jo, den 20 oktober fyller jag 93 år.
93 bast. Ja. När du var yngre, hade du kunnat tänka att det skulle bli 93 år?
Nej, jag hade siktat in mig på 75. Då tänkte jag mig som en gammal farbror och satt i en lenstol. Och hade det bra, men det har varit några år till.
Vad gjorde du när du var 75?
Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag kanske var ute och träna.
Ja. Har du varit en aktiv person?
Det får man väl säga att jag har sysslat mycket med fritidsbygge i mitt liv.
Ja, det är så?
Ja. Sen har man ju motionerat regelbundet. Åtminstone de sista 50 åren.
Var är du uppvuxen någonstans?
Jag är född på en ö som heter Mörke i södra Stockholms skärgård.
Jaha.
Min släkt kommer från södra Mörke. De är sen, har varit bönder sedan 1700-talet.
På ön då?
På ön, södra delen av...
Är det där Hölö, Mörke?
Ja, det är utanför Hölö. Men... min släkt hade ett bondställe som hette Klubben ute på södra Mörke.
Men är du född på ön alltså?
Ja, jag är född där. Min far hade ett litet torpställe som hette Borg. Det var arrendegård. Hela ön ägs ju nästan av greve bonde på Örningsholm. Så att det är väl ett 50-tal arrendebönder där ute.
Mm.
Men som sagt, min far hade ett litet torpställe som låg bara några kilometer ifrån klubben. Och där min farfar och farfars far, ja, de var väl födda där och brukade stället tills de dog.
Men hur var det att växa upp på en ö?
Nu är ju en rätt stor, den är ju 2 mil lång, så att man har inte känsla av öbor direkt. Men det är klart att det är en gammal befolkad sedan medeltiden. Det hette Mörkva.
Mörkva?
Ja.
Vad var det som var Mörkva?
Ja, ön var mörk, skogbevuxen.
Ah.
Sen enligt serien så ägnar de sig åt sjöröveri. Himmelsfjärden går ju upp där in till närliggande bebyggelse, och då passar de väl på att missbruka den där möjligheten.
Ja. Hade du någon syskon växte du, eller var du
syskon? Jajamensan, jag hade 5 syskon.
Och vad var du i skaran där då?
Jag var mitt i.
Mitt i?
Ja. 4. Egentligen var vi 6, men den första dog 1916. Han levde bara 3 månader.
Mm.
Sen var jag ensam pojke bland 4 flickor.
Hur var det då?
Det var bra. Man var ju kanske lite favoriserad.
Ja. Av föräldrarna eller av syrrorna?
Nu skojar du.
Ja.
Syrrorna tror jag inte favoriserar en bror, men föräldrarna gjorde det säkert.
Som enda sonen då?
Som enda sonen, just det. Och speciellt när de hade mist den.
Mm, jag förstår det. Vad har du för minnen av din barndom där på Mörker då?
Ja, nu gick det ju inte så bra för pappa. Han 1925 gick han i konkurs. Då fick han ta vanligt arbete som lantarbetare. Och det betydde ju, jag är född 23 och då efter kriget var det ju svåra tider och inflation och penningvärdets förstöring, så att det satt ju sina spår. En lantarbetare hade inte många kronor i månaden att leva på med 4 barn på den tiden, så räckte ju aldrig pengarna till, så det var väl rätt så fattigt.
Men är det ett minne du har att det var fattigt hemma, eller?
Både och. Jag har ju inte någon minne av att man gick och lade sig hungrig, men det är klart att vi hade ju aldrig några leksaker eller sådär. Å andra sidan behövde man inte det.
Nej.
För sysselsatt, det var man ändå.
Vad gjorde ni då? Hur sysselsatte ni er om dagarna?
Det mesta var väl arbete. Vi fick ju börja tidigt och hjälpa till i jordbruket.
Ja. Och då var det så att alla hjälpte till, eller?
Ja. Höskörden till exempel, då var ju alla ute och jobbade med det de kunde. Och, men det gav ju också mycket. Man fick ju lära sig. Man blev ju vuxen tidigt.
Fanns det några möjligheter att säga nej, att man inte ville arbeta?
Nej. Barn hade ingen vilja på den tiden. Man tog det som naturligt att hjälpa till. Så det gjorde man nog frivilligt, oavsett man ville eller inte.
Och systrarna också?
Ja. De fick ju, när de var vuxna, fick de ju flytta ut och ta tjänst i, där det fanns. Jag kommer ihåg min äldsta syster. Hon var ju bara 12 år när hon fick ge sig ut.
Vad gav hon sig ut då?
Hon tog jobb hos en trädgårdsmästare ut i Salem.
Hade du några planer när du blev lite äldre på vad du ville göra? Vad tänkte du? Kommer du ihåg om du hade några tankar kring framtiden och sådär?
Ja, det hade man. Massor med planer.
Kommer du ihåg vad du hade för planer?
Jag skulle bli polis.
Alltså?
Ja. Men det tog man väl inte så allvarligt på. Det ville ju alla pojkar bli, så det. Sen såg man ju, jag gick ju bara 6 år i folkskola.
Och var låg skolan? Fanns det en skola på ön då, eller?
Ja, det fanns 2 skolor när jag började. En södra skola, den fick jag börja i klass 1. Men sen efter det så gick jag i kyrkskolan som låg mitt på en i kyrkan.
Mm.
I 6 år. Det var, sen var det 2 vintrar därefter som var fortsättningsskola i 3 veckor på vintern som påbyggnad.
Mm.
Och, men det var ju inte, jag gick ut 1936 och då fick man börja arbeta direkt efter skolan. Det var inte frågan om något. Vi hade ju ingen möjlighet att gå och läsa vidare, för då måste man ju inackordera sig in och det hade ju inte vi möjlighet att göra. Vi hade ju varken ekonomisk möjlighet att betala.
Var ni inne i Stockholm någon gång?
Ja då. Det var ofta man åkte in.
Hur åkte ni in då då?
Ja, min äldsta syster började ju jobba i Stockholm då, så att hon, ja, vi cyklade in, hälsade på henne bland annat.
Men hur lång tid tog det från, hur lång tid tog det att cykla?
Vi var bra på att cykla, så att det gick, det tog inte många timmar, 2-3 timmar, det är ju bara 7 mil. Så det var ingenting.
Det är lustigt för att och skicka. Hur gamla var ni då när ni cyklade till Stockholm?
Ja, då hade vi ju vuxit upp och blivit en 12-13 år.
Jag menar, jag tänker, det är ju knappt som föräldrar vågar släppa iväg barnen nu. När jag cyklar 7 mil skulle ingen våga släppa iväg någon nästan.
Nej, som 1936 då invigdes Bromma flygplats, och då en pojke och jag, vi åkte in och var med på den där invigningen.
Vad roligt.
Ja, jag kommer ihåg, vi åkte tåg till Stockholm och sen åkte vi buss från Fridhemsplan ut till Bromma.
Kommer du ihåg den invigningen?
Jajamensan, då var jag ju gammal, Det var ju 13 år.
Ja, gammal och gammal. Allt är relativt.
Men
du har klara minnesbilder av den här?
Absolut, absolut.
Vad hände på den här invigningen av Bromma flygplats då?
Ja, det var ju väldigt pampigt. Det var ju bland annat flyguppvisning.
Ja.
Och en massa tal naturligtvis. Vi åkte över Tranebergsbron som inte... Det var ju nybyggd då, så att...
Mm.
Det var ju inget problem att komma ut dit.
Jag menar, flyg, det var ju någonting väldigt modernt då på den tiden.
Ja, jo, det var väl bara då man fick se den, annars tänkte man ju inte på det inte.
När då flög du själv första gången, va?
Ja, då var jag gammal. Det var väl i mitt jobb när jag flög inrikes.
För sen då sa du först att du fick börja jobba efter skolan?
Ja, direkt.
Direkt, ja.
Ja, och inte bara vanligt jobb, för att det var ju... fick man först börja maskinmjölka 20 kor. Då fick man gå upp klockan 4:30 på morgnarna. Sen fick man gå ut. Var man klar 7:00, då gick man in och åt frukost. Sen jobbade man ute i lantbruket hela dagarna till 4:30 på kvällen. Då fick man gå hem och mjölka de där 20 korna igen. Så att 7:00 på kvällen, då åkte man kvällsmat. Det var...
Gick man och la sig då efter kvällsmaten eller?
Ja, det berodde på det. Det fanns ju ingen tv. Radio fanns ju, men tv fanns ju inte. Så att man kanske... På sommaren var man ju ute. Kanske åkte och bada. Ofta gjorde vi det efter jobbet. Åkte och bada. Det tror jag vi började med mycket tidigare. När man var, även innan man började jobba som barn.
Men hur länge jobbar du med det här då? Och de här korna, de skulle ju mjölkas då givetvis både lördag och söndag också.
Ja, eller? Hela året runt. Det höll jag på med tills jag var 19 år.
Ja.
Då kom jag väl underfund med att jag inte skulle kunna hålla på med det här jobbet i livet ut. Utan jag hade väl hållit på och gått kurser på NK. NKI, det var ju ett sånt där korrespondensinstitut som man kunde beställa kurser och satt hemma och läste på kvällarna sen.
Vad var det för kurs då?
Ja, det var mest matematik.
Okej.
Okay. Mm. Det var väl någonting. Och sen hösten 44, då var det slut. Då började jag på Gripsholms folkhögskola. Jag hade kommit in där. Och sen rullade det på. När det var klart så var det lumpen. Och som sagt, jag låg i flottan så vi hade först 14 månaders rekryt och sen beredskap på det. Sen när kriget tog slut 1945, då muckade jag i juli månad mitt i sommaren.
Men Sverige hade väl en ganska hyfsad flotta på den tiden?
Ja, det var ju mycket fartyg. Men jag låg inte med kust heller på flottan på fartyg, utan jag var hydrofonist.
Mm.
Så jag placerades, låg mycket ute i havsbandet i Stockholms skärgård, men mest låg jag på Häradsskär. Det var ju farleden inte Bråviken och där Norrköping som bevakades.
Kände ni av kriget på något sätt?
Ja, inte direkt, utan det enda man kom i kontakt med det var flyktingar. Det kom ju båtar från Estland.
Mm.
Kommer ihåg särskilt en gång. Luftbevakningen, det fanns ju hydrofonistavdelning som var rekryter och värnpliktiga. Och luftbevakning som bestod av beredskapsgubbar som var äldre. Och då en julimorgon fick de se en prick i horisonten. Det var fint väder. Och den där pricken, den gav ifrån sig rökpussar lite då och då.
Mm.
Då visade det sig att det var en flyktingbåt från Estland. Och då gick vi ut och hämtade den där, släpade in den till Valdemarsvik.
Hur många var ombord på den här båten då?
Ja, när de kröp ut alla så var de 15 stycken.
Mm.
Och när de kom ur båten efter några timmar, då hade båten sjunkit vid bryggan.
Oj!
Så de hade fått jobba för att hålla den flytande sista tiden.
Var det en träbåt eller?
Det var en träbåt. Det var en vanlig fiskebåt. Men det var en ruff på den, så att de satt ju nedkrypta överallt. Men det var ju fint väder som tur var, så att det var ju inget problem så länge den var igång.
När var det här då, 44 eller?
Det var 44 på sommaren, ja.
Mm. Så de tog som hand då och av er först?
Kommunen tog ju hand om dem då. De hade ju läger lite överallt i Sverige på den tiden.
Mm.
Jag vet ingenting mer, för vi hade ju inte någon fortsatt kontakt med dem, utan vi åkte ju tillbaks till ön.
Kommer du ihåg hur de reagerade, de här människorna, när ni...
De var rätt tystlåtna, de sa inte mycket.
Nej.
De kunde ju... Vi hade ju ingen anledning heller. Så vi bara gjorde ju hantverket, så att säga.
Jag förstår. Men sen muckade du i alla fall då, 45?
Sen 45 då muckade jag, och jag hade ju ingen jobb där. Jag gick runt i Stockholm och frågade lite om jobb. Men så fick jag jobb på Ljungner på Redagatan som lagerarbetare.
Vad gjorde Ljungner för någonting?
De gjorde ju allting inom batteri. Till exempel under kriget då hade ju alla telefonstationer NIFE-batterier, alkaliska batterier som drevs. Och de där tillverkar ugner och sen med jämna mellanrum skulle de ju in för laddning och då bytte vi syra i dem. Och ja, vi tillverkar ju blybatterier bland annat.
Just det.
Och så tillverkar luten som användes ny för batterierna, det tillverkar vi i stora kar.
Var på Riddargatan låg det ungefär?
I backen där.
I backen upp mot Grevgatan upp där?
Precis, bara en bit upp där ifrån Nybrogatan. Hela, det var ju en innergård, en stor fabrik. Bland annat en rolig episod där, eller rolig men en intressant. Det var att de hade fått optiken från Tjeckoslovakien, två ingenjörer där som hade utvecklat optik, kikare och alla typer av instrument för avståndsmätare. Hade de rymt eller skappat mig från Tjeckoslovakien när tyskarna gick in och ockuperade.
Mm.
Så då hade NIFE, de hade väl köpt det där ifrån dem. Då hade Ljungner köpt den där och sen tillverkade de optik där. De hade en sliperi bland annat.
Kikare då alltså?
Kikare och avståndsmätare och allting som hade med optik att göra.
Men trivdes du där på Ljungner?
Nej, ja. Det var ju jobbigt. Det var ju ohälsosamt också.
Jag tänker det, syra och...
Ja, blybatterierna, de här lamellerna, de var ju dammiga. Och de monterades ju och... Men då började jag på aftonskolan, tekniska aftonskolan här i Stockholm. Så då måste jag skaffa det. Då började jag på radiobolaget och de ligger på Ahlström i gatan 12.
Just det, det är här i närheten. Ja.
Det börjar där borta.
Ja.
Och där jobbar jag i 2 år. Med att tillverka radioapparater.
Mm-hmm.
Vi hade... löpande band där så det satt 10 man och ledde och monterade. Vi gjorde 2 typer radiola och AGA, kommer jag ihåg, radiogrammofoner.
Ja, det är ju intressant för ingen sån där tillverkning finns ju i Sverige längre.
Nej.
Men då satt ni här på Kungsholmen alltså och gjorde radioapparater.
Ja, till och med på samma gata som jag bor nu.
Ja.
Cirkeln är sluten.
Ja, lite så. 20 nummer bort bara.
Ja, precis. Ja.
Men hur var det då? Tycker du att det var en uppgradering att flytta från Ljungner till...
Ja, det var ju nödvändigt att jag flyttade på mig och lärde mig något annat. För jag skulle ju gå till linjen på tekniska. Så jag var ju tvungen att få praktik ifrån. Och där jobbar jag från 46 till 48.
Kommer du ihåg vad du hade för lön?
Ja, jag hade omkring 4 kronor i timmen.
4 kronor i timmen?
Ja.
Och var bodde du då under den här tiden då?
Ja, då bodde jag inneboende på Upplandsgatan. Jag är på...
I Vasastan?
Tegnérgatan.
Ja.
40... En bit fram till Upplandsgatan. Den korsar ju Upplandsgatan.
Just det.
Mm. Och fram till Lunden. Det var en tant som var änka som hyrde ut. Hon hade en 5 rummar och hyrde ut rum.
Mm.
Jag betalade 85 kronor i månaden, kommer jag ihåg.
85 kronor i månaden och så hade du 4 kronor i timmen. Hur många timmar gjorde du på ett arbetspass då?
8 timmar.
8 timmar. Mm.
Men jag kommer ihåg att spara ändå under den där åren, spara 1 000 kronor.
Jaha.
Så det gick att leva på det.
Hade du någon målbild med ditt sparande?
Det var väl egentligen bara för att överleva. Det gick väl åt det mesta, men det brydde jag mig väl inte om jag skulle klara. Det var rätt så inrutad liv. Man åkte till jobbet 7 och sen jobbar man där till 4-5 och sen åt man på något ställe, billigt ställe. Antagligen blev det sån här ölfik. Det var ju det billigaste och bästa maten.
Vad åt man? Var det husmanskost då?
Det var husmanskost. Och sen 6 då började skolan. Första 2 åren då gick det här uppe i Fridhemsplan i läroverket. Och sen efter 2 år flyttade vi ner till Torensplan, till tekniska, som var nybyggt där.
Ja. Så du jobbade och sen var det direkt käka och sen var det till skolan?
Ja, så kom man hem 10 på kvällen och då var det, skulle man ha skrivning dagen efter då var det bara att läsa. Annars så gick man väl och lag sig.
Ja. Var det var inte ute på nöjen och sånt där då? På helgerna?
Jo, det.
Vad blev det då?
Bio på sin höjd.
Bio?
Dans gick jag mycket på, det kommer jag ihåg.
Hade du någon polare då som du hängde med här eller?
Nej, det var väl mest flickor man var intresserad av, så det var väl lite sånt sällskap.
Vad sökte man upp dem då förr i tiden? För då var du här 23 års 46, du var 23 då?
Ja.
23, 24, vad gick du och lät upp damerna någonstans?
Virveln gick vi ofta och dansade på.
Virveln?
Ja.
Okej, och då var det dans?
Det var dans, gammal dans mest. Nej, det var ju alla så. Det var ju...
Men kunde du dansa då?
Jajamensan.
Var det syrrorna som hade lärt dig eller?
Nej, jag var ute tidigt och dansade redan på mörker.
Jaha. Men vem lärde dig att dansa då?
Det kan jag inte svara på. Det liksom gick av sig själv, tror jag.
Jaha.
Jag tror jag har rätt så bra koordinering när det gäller.
Och hur var framgången med damerna då?
Jo, tack. Jag var väldigt ofta kär.
Du var det?
Ja.
hur gick det till där då liksom? Jag är lite nyfiken. Man dansar och så kanske man fattar tycke för någon.
Ja.
Bytte man då telefonnummer eller?
Nej, det var ju hemgång som gällde.
Det var det?
Ja.
Men bodde inte de då inneboende någonstans också då? Smög man med det där då?
Ja, det var aldrig något problem. Jag märkte ingenting.
Det var inte det?
Nej.
Så det där har egentligen kanske inte skilt sig åt från alltså, i tiden. Alltså. Du jobbar på hemgång där då?
Ja.
Ja.
Det var det som gällde. Men jag gifte mig ju då i Svevan också.
Men vilket år gifte du dig?
48.
Okej, då 48, då var du 25.
Ja, drygt.
Ja, drygt. Och vad träffade du din
fru? Det var det var på Virven, min första fru.
Alltså det var på Virven där?
Ja.
Och då, vad hände då? Var gifte ni er? Hur?
Och i Solna kyrka faktiskt, hon jobbade i Solna.
Okej. Vad hette den här tjejen som blev din första fru?
Mary.
Mary? Mm. Var det något speciellt med henne?
Ja, mycket speciellt.
Det var det? Och det kände du tidigt då redan på Virven kanske?
Ja, det gjorde jag nog.
Ja. Och då börjar ni, alltså jag tänker på nu för tiden man dejtar då först lite kanske, träffas.
Nej,
går man fort från till giftermål då?
Nej, det tog en. Jag träffade jag 44 redan.
Ja, det gjorde det.
Jag var på permis.
Okej.
Okay. Virven kanske var känd för att ha flottister mycket.
Ja, okej.
Okay. Mm. Så att, och då, sen vi hade sällskapat från 44 till vi gifte oss 48.
Okej, okay, så ni sällskapade då? Sa man det? Man sällskapade?
Ja, precis.
Är det det man kallar kanske för dejtar idag eller? Vad innebar sällskapade då?
Ja, då var man...
Ett par. Fast inte gifta.
Ja, precis. Det var ingen skillnad. Man var ju som, levde ju som gift, fast...
Men bodde ni...
Nej. Jag bodde... Vi fick vår första lägenhet i Bellmansgatan på nedre botten där.
Det är Söder, va, eller?
Nej, vänta. Söder.
Jo, det är Söder, ja.
Det är mitt emot Maria kyrka.
Just det.
Och där bodde vi till... Ja, vi bodde inte så länge där, för sen fick jag... Då hade jag 48 började på Bofors, och då fick jag tjänstebostad i Mälarhöjden.
Mm.
Så att vi flyttade ju dit då, Klubbacken.
Ja, ah, det vet jag var det ligger. Mm. Men hur var det då att komma ut från stan? Hur kändes det?
Ja, men jag... Man var ju inne i stan ändå med jobbet, och man cyklade ju in varje dag. Det var ju, cykeln var ju väldigt bra.
Och det tog en knapp timme, eller? Nej.
Nej, det gick väl på en kvart, 20 minuter.
Var det så fort?
Ja, då hade jag ju... Då hade vi ju... Bofors hade flyttat till Gröndal.
Ja, ja, det är där.
De hade hyrt en våning på Sjön Anders nybyggda kåk på Sjöbjörnsvägen i Gröndal. Och det var ju från Mälarhöjden dit det tog... Ja, det kanske tog 20 minuter, det är möjligt.
Just det, men det var cykeln som gällde alltså?
Det var cykeln som gällde, alltid. Sen kom jag ihåg att där bodde jag till, eller där bodde vi till 1954. Då köpte jag en tomt ute i Jakobsberg och gjorde självbygge där. Byggde sånt där egna hem, så att då blev det, då skaffade jag en moped så jag kunde åka. Jag höll ju på i drygt ett år där och byggde, så då var ju lång resa från Mälarhöjden först till...
Oj, den är lång.
Först till jobbet och så jobba då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
8 timmar och sen direkt till bygget. Och då kom man ju hem väldigt sent på nätterna.
Men hur tog du det till bygget, med moppen då?
Ja, moppen. Då åkte man förbi, ja, hela vägen ut till Jakobsberg från hela höjden.
Ja, det är en bit alltså.
Det var ju först till jobbet på morgonen, och sen ifrån, på den tiden hade jobbet flyttats ut till standardradio som låg ute i Johannesfred.
Mm.
Så då åkte man först till jobbet på morgonen, och sen åkte man ifrån jobbet bygget, och så höll man på där och byggde tills man, så länge man orkade, och sen hem till Mälarhöjden.
Men gjorde du allt själv på kåken där, eller?
Nej, jag hade murare som putsade kåken och byggde själva stommen, men allt annat gjorde jag själv.
Men då blev det inte så mycket fritid mellan dig och Mary då, om du, under den tiden i alla fall?
Nej, det blev ju ingen alls. Det var ju, man kom hem och åt och sov.
Ja. Hur fick ni några barn?
Ja, en pojke.
Ja.
Han är 65 år nu.
Han är ingen pojke längre.
Han bor i Long Island.
Jaså, han har flyttat?
Sen 35 år.
Okej. Hur mycket kontaktar ni då?
Varje dag.
Ni har det?
Ja.
På vilket sätt?
Ni skypar.
Ni skypar?
Ja.
Ja, det är ju häftigt alltså. Det är ju häftigt med att man kan ha sån bra kontakt liksom.
Så det är ju på senare 20 åren, men tidigare var det ju inte så ofta.
Nej. Har ni någon speciell tid då eftersom det är lite tidsskillnad?
Ja, det är ju 6 timmar. Vi brukar pratas vid klockan 6, då är det 12 för dem.
Just det. Då har han familj där i...
Han har familj där, ja.
Mm. Men Bofors, vad var dina arbetsuppgifter på Bofors då? För jag tänker på kanoner och grejer.
Jajamensan, det stämmer. Det här var ju 1948 jag började där. Och då hade de, tidigare hade kanonerna varit helt mekaniska. Men då hade, det här var ju instrumentlaboratoriet i Gröndal som hade utarbeta ett nytt system med elektronisk styrning av kanonerna.
Mm.
Och det var ju helt revolutionerande, så att det var ju väldigt stor produktion av det där.
Mm.
Och det fick Standard Radio i uppdrag eller beställning att tillverkar de där, och det fordras ju en väldigt stor kontroll av det där. För de skulle ju tåla så mycket militära miljöer. Så
just det.
Det var ju väldiga krav på de där, både tätet och hållfasthet, och så skulle de ju provas, va? Så att... jag fick i uppdrag då att bilda en grupp som gjorde det där och blev chef för det där ute i Johannesfred. Men det var inte förrän 1953 som jag förut hade det. Var det några stycken andra emellan där.
Trivdes du på Bofors?
Ja, måste jag säga. Det var ju mitt första ingenjörsjobb.
Då hade du alltså... plugga till ingenjör då på de här kvällskurserna?
Ja, i 4 år. Då.
Fyra år tog det där?
Ja, 1950 då tog jag min examen. Och sen jobbade jag i 17 år i Bofors. Eller i Gröndal och Johannesfred.
Men jag tänkte, var det något du kände när du var ung, att du kände så här, jag måste studera för att få kunna välja jobb som jag kommer trivas bättre med?
Ja.
Du kände det?
Ja, det var redan klart. Jag kände att jag skulle inte orka livet ut med att grovarbeta.
Ja.
Så mycket jobb som jag låg ner i ungdomen, det har jag aldrig kommit i närheten av sen dess.
Nej, jag förstår.
Nej.
Men sen blev huset klart då till slut ute i Jokosberg?
Ja, vi flyttade in i augusti 1955.
Ja.
Så där bodde vi också i... Där bodde vi till 1970. Eller jag bodde där. Jag misslyckades med äktenskapet. Så 1965 då...
Skilde ni er då?
Skilde vi oss.
Hur kändes det att skilja sig då?
Ja, det var hemskt.
Var det där?
Ja.
Kändes det som...
Ja, det var ett misslyckande.
Ett misslyckande, ja.
Väldigt stort misslyckande.
Var det tyngre än vad du kanske hade föreställt dig?
Ja, jag kom inte i tankarna. Det var inte i närheten av vad det var.
Nej.
I verkligheten.
Blev du själv förvånad över hur du reagerade på att skilja dig, eller?
Nej, kanske inte. Det var nog... Det var nog rätt så naturligt att jag...
Men så här i efterhand, var det ett klokt beslut eller?
Ja, jag hade ingen talan. Det var bara att jag blev ensam, kan man säga.
Jaha, det blev så.
Ja, det blev så.
Så du hade det var bara att gilla läget som man
precis,
säger?
Precis.
Okej. Okay. Du blev helt enkelt lämnad?
Ja.
Om vi ska tala klarspråk då?
Jajamensan.
Ja, jag förstår. Och hur var dina tankar då efter att plötsligt bo själv, var själv igen?
Nej, jag klarade inte det.
Du klarade inte det?
Nej, jag gifte om mig väldigt snabbt.
Och vem träffade du då och var träffade du din nästa fru då?
Ja, det var Jakobsberg.
Ja.
Ja, båda lever så att jag...
Ja.
Man vill kanske inte prata så mycket om det.
Nej, det behöver du inte alls göra. Nej, men det är ju intressant att se att det är ju någonting som att skilsmässor är inte bara någon nymodighet. Man skiljer sig även då,
ja,
1965 av olika anledningar. Och...
Ja, just det.
Det är väl kanske en risk man utsätter sig för när man blir tillsammans med någon, att den personen kanske träffar någon annan eller... Ja. Man vet ju inte.
Nej. Nej, det var en direkt överraskning.
Ja.
Det var väl det som var felet. Hade jag varit lite förståndigare så hade jag naturligtvis inte... Det var en ren onödig sak, men...
När du tänker tillbaks på det, kan du se anledningen? Var det till exempel att du var borta mycket?
Ja,
eller?
Ja.
Du tror att det kan ha varit det?
Ja.
Ja.
Vad man vet idag när det gäller så skulle man ju inte ha... har uppträtt så.
Nej.
Man var liksom så självsäker och godtrogen så man tog allting för givet och det vet man att det kan man inte göra.
Nej. Skulle du säga att det var en stor lärdom?
Ja, mycket stor lärdom.
Ja.
Mycket stor. Mm. En smärtsam...
En smärtsam lärdom?
Ja, precis.
Är det inte ofta så att mycket som smärtar också lär en saker?
Det kan vara sant.
Ja. Men sen gifter du om dig?
Ja.
I en annan kyrka kanske?
Ja, det var ingen kyrka alls.
Nej, det var inte det?
Hos prästen.
Okej.
Okay. Ja.
Och vad bosatte ni er? Vad hände? Nya fru? Vad hände?
Vi bodde kvar i...
Ja, ni bodde kvar i Jakobsberg?
I villan i 5 år. Sen byggde jag nytt i Spånga.
Och också själv byggde själv?
Ja.
Jag tänker på den här moppen. Bytte du upp det till bil sen, eller? Eller gillade du att köra moppe så mycket?
Nej, den blev faktiskt stulen så att...
Vad var det för moppe då?
Det var en Monark.
Ja, det var en Monark, ja. En sån 50 kubik, en liten 50 kubikare alltså.
Nej, 95 kubikare.
Ja, lite större än...
Nej, det kanske... Du har nog rätt. Det är nog bara en halv kubik. Det stämmer det.
Ja. Jaha, sen byggde du en ny kåk.
Sen byggde jag en ny kåk, ja.
Men varför då? Var den andra för liten eller dög den inte?
Om man gifter om sig kan man väl också bygga en ny kåk och upprepa misstagen.
Ja, men la du lika mycket tid då på...
Ja, visst.
Ja, det gjorde det.
Ja, det var ju en större kåk och mera jobb.
Ja.
Jo då, så nu...
Fick ni några barn?
Ja, 2 barn.
Vad hette frun, din andra fru?
Barbro.
Barbro. Så ni fick 2 barn?
Men tyvärr, 2012 gick mellan pojken bort.
Ah.
Och lämnade 3 flickor efter sig.
Hur gammal var din pojke då?
45.
45 år? 45 år.
Thomas.
Ja. Ah. Alltså det är ju oerhört sorgligt att så att säga överleva. Det är inte tanken att man ska överleva sina barn. Hur tog du det här då? Att din son...
Usch.
Ja, jag förstår det. Jag har ju själv barn och man kan ju tänka tanken. Man vill ju inte ens tänka tanken, men...
Nej.
Det är ju inte meningen att vi ska vara kvar längre.
Nej.
Än dem.
Nej. Han fick bukspottkörtelcancer.
Ja. Ja, det förstår jag. Det är väldigt tungt. Man undrar ju vad meningen är på något. Är du troende, Gunnar?
Nej, det är jag inte. Det är nog ingen mening med sånt där.
Nej.
Det är ändå bara det att det sker.
Hur lång tid var det utdragen sjukdomsförlopp eller gick det fort det här?
9 månader.
9 månader?
Från första stund till... Och då hade han ju levt sista månaden som ett levande skelett.
Ja. Ja, cancer är en riktig otäck sjukdom.
Ja, verkligen.
Men då har du har 2 barn i livet idag.
Ja.
Det är Long Island.
Mm.
Vad heter den sonen, din äldsta son?
Bengt.
Bengt. Och sen har du en dotter också då, eller?
Nej, inte officiellt, men inofficiellt.
Du har en inofficiellt?
Mm.
På byn, som man då säger, eller?
Nej, med min förra fru.
Okej. Okay. Som du inte har kontakt med då?
Nej, hon vill inte.
Frun vill inte det?
Barnet.
Barnet vill inte det?
Nej, hon är adopterad så att...
Okej. Men hur känns det då?
Ja, det känns hårt.
Ja.
Men det är också någonting som man inte kan styra.
Nej. Ja, jag beklagar verkligen bortgången av din son där. Och det är intressant när du säger att det inte finns någon mening. Jag är själv inte heller troende och jag tror inte heller att det finns någon egentlig mening.
Mm.
Men ibland kan man förstå att kanske en del söker kraft i någonting som ger dem trygg, ger dem lugn.
Absolut. En tro, den kan man ju ha på många sätt. Man kan ju tro på vad som helst. Och det har väl jag också, men inte den tron som du kanske tänker på.
Nej. Vilken typ av tro har du, Gunnar?
Kan jag svara på det? Det är inte så säkert, men Nej. Jag vet att det finns någonting.
När du säger någonting, vad tänker du på, någon högre makt eller någon...
Nej, det är väl naturens makt. Alltså, våran värld är väl inte ensam, om man säger.
Nej.
Det finns väl en annan värld som kanske existerar, som inte är så materiell.
Just det. Tänk, är det någon form av parallell värld?
Det är det. Det är det.
Men idag då? Du bor på Kungsholmen. Du fyller snart 93. Och du verkar ju väldigt pigg och alert och med i matchen. Och du skypar varje dag med. Vad gör du om dagarna?
Ja, tyvärr är jag lite dålig på och gå, så därför så kan jag inte, annars skulle jag vilja vara ute och gå mycket mer, men det får bli idrotten som får ersätta det, styrketräning och idrott.
Du håller på mycket med det?
Jag håller på mycket med kast och kasta.
Och det gör du fortfarande?
Ja. I år då deltog jag inte i SM, men de sista 2 åren, nu är det så här att jag kan ju inte tävla med de bästa, utan det är ju veterantävlingar. Och då är det veteraner indelade i 5-årsklasser, som var 5:e klass, så jag tävlar i 90-95, va? Och där råkar jag väl vara så pass bra så att jag kan vinna ännu.
Det är så?
Jo,
och vilka grenar är det då, som du
är stark? Diskus, kula, vikt och slägga.
Vad är vikt? Vad är det för något?
Det är en tyngd som man ska, som det låter.
Slänga då, eller?
Slänga ungefär som slägga, att man slänger iväg den.
Ja, jag fattar. Okej. Och vilken av de här, diskus, slägga, vikt och kula, är din starkaste tycker du?
Ja, jag är ju en guldmedaljör i alla, så att...
Sade han ödmjukt.
Men diskus är väl det som jag kanske jämförelsevis är bättre på än andra, men...
Vad tror du om vikten av rörelse?
Det är nog det viktigaste man kan göra. Blir man sittande så här, då blir man sittande. Den saken är klar.
Ja.
Så att, och det går fort i vår ålder, eller i min ålder.
Mm.
Det, jag skulle säkert kunna bli aktiv på ett år och sen... så var det borta.
Okej, så då menar du att det är väldigt viktigt att röra på sig?
Ja.
Och hur är utbytet med de här? Jag tänker, du måste ju träffa liksom idrottskompisar och sådär.
Ja, jo, det är faktiskt många som håller på med det här. I klassen 80, där har vi en världsmästare i 80-årsklassen.
Ja, okej. Oj, världsmästare också.
Ja, han är... Jag är bara nordisk mästare i diskus, men...
Ja, det är inte så bara.
Nej, det är Sverige och Finland och Norge, men Danmark räknas väl också dit.
Men kommer du kunna köra någon mer tävling, tror du?
Jo, det tror jag. Jag brukar i första hand delta i de tävlingarna som går nära, för att det är inte så kul. Sist då var jag... Uddevalla, och det är lite, när jag har någon att åka med, då kan jag ju följa med, men ska jag köra bil själv, det är lite för långt tycker jag.
Ja.
Så därför så var jag var i Söderhamn nu i somras, så då var jag inte med, men i fjol var jag med i Uddevalla på SM.
Kan du se någon koppling mellan, alltså, den fysiska aktiviteten och hjärnan? Alltså,
ja.
Kan du se att det finns en koppling där?
Ja. Ja, jag tror det. Jag kan ju inte veta. Men,
nej, precis.
Men skulle man inte hålla på fysiskt, då stannar man även av hjärnan.
Ja.
Det kräver både och.
Så det skulle vara ett råd till blivande äldre att röra på sig? Alltså.
Ja.
Ja, kul.
Man ska nog hålla på så länge man... överhuvudtaget, som jag till exempel, måste tvinga mig. Jag har inte den där längtan att träna, men jag vet att jag måste.
Just det. Det kan väl jag känna själv som är betydligt yngre, att det är inte alltid en längtan av att röra på sig, men det är ju oftast, man ångrar ju aldrig när man har gjort det.
Nej.
Lite så kan man väl säga.
Man kan säga att man känner sig nöjd när man har gjort ett pass.
Exakt, ja.
Ja.
Är du intresserad av idrott också? Alltså att se på tv eller...
Ja, speciellt allmän idrott.
Mm. Friidrott?
Friidrott.
Ja.
Mm.
Kollade du mycket nu när det var OS till exempel?
Ja, vi har ju så dålig mottagning här. Eller kanaler rättare sagt.
Ja, okej. Okay. Förut gick det ju allt, då var det enkelt, då var det bara två kanaler.
Ja, jo, jag såg på 10:an. 10:an sände de rätt mycket på. Kanal 10, men på 3:an och 4:an och 5, och 1:an och 2:an, det var ju bara vid nyhetssändningarna.
Du berättade tidigare där att du skypar med din son som bor i USA. Är du okej på datorn och sådär, eller liksom?
Ja, jag har ju jobbat inom det där, men visserligen inte som datatekniker, men jag har ju i alla fall jobbat inom branschen, så att nu var det ju mest på försäljningen, marknadssidan jag var sista tiden.
Om man tänker på att du är född 23.
Ja.
Och nu är det snart 2017.
Mm.
Det har ju varit en oerhörd teknisk utveckling mellan den här tiden när du växte upp på Mörkö. Det är ju helt fantastiskt. Och jag menar, kunde man ens föreställa sig där på ön att man skulle ha små telefoner man skickar och pratar?
Ja.
Vad skulle du vilja säga Kan du tänka ut någon teknisk pryl som har hjälpt dig mycket genom åren som du har haft nytta av? Som inte fanns kanske när du var 10?
Ja, det är ju teletekniken. Den har ju hjälpt mig. Mm. Jag har ju levt på den.
Ja, just det. Men blev det någon bil till slut?
Det blev bil.
Vad var det, din första bil som du köpte? Vad var det för bil?
Den första bilen, det var en gammal folkvagn. Den första med dubbel bakruta. Nej, nu ljuger jag. Det var andra bilen. Aha. Den första var en Super 6, Opel Super 6. Begagnad.
Vad hade den för motor, en sån Super 6?
Ja, en Super 6.
En sexa, rak sexa?
Rak sexa. Aha. Och det var 1946, 47.
Ja.
Det var, men den hade jag bara 3 månader sedan, råkade jag krocka den.
Råkade krocka den?
Ja, kan man säga, för att okay. Det var ingen riktig krock, det var bara en skrapning.
Ja, ah, okej. Okay.
Men, och det var med en spårvagn. Liljeholmen kommer jag ihåg. Han kom för nära. Eller jag kom för nära. Jag hade väl inte egentligen råd att ha bil då heller.
Aha.
Så lite som man tjänar. Alltså.
Men kör du bil än idag?
Ja.
Ja, det gör det.
Det är min räddning, annars skulle jag inte komma någonstans.
Nej. Hur ofta kör du då?
Det blir ju en par gånger i veckan.
Ja. Och var åker du då?
Jag åker ofta ut till Huddinge, för jag är med i Huddinge IF.
Mm.
Och alla år var jag med i Järfälla skidklubb, för jag har åkt mycket skidor i mina dagar.
Just det.
Men så var jag ensam friidrottare, så att de vill inte betala avgiften till Svenska friidrottsförbundet. För att få tävla i större tävlingar så måste man vara med i Svenska friidrottsförbundet.
Mm.
Och då var jag tvungen att byta klubb så att jag kunde vara med där.
Just det.
Så dit åker jag ofta, Huddinge, oavsett på ut. De har ju en arena utomhus, och så har de ett inomhustält, så det blir hela året runt. Sen åker jag ju ofta ut och handlar, för det är enklare att ta bilen än att gå till Sankt Egesgatan på Lidl och handla, för det är rätt så långt.
Vad åker du och handlar då?
Då brukar jag åka till Lidl i Spånga.
Okej, så det blir en liten utflykt ändå då?
Ja, det blir en liten utflykt. Och så åker jag ut i Högmarsö. Min son, yngsta son, har övertagit stället i Högmarsö.
Okej, okej.
Där är jag Evelina ofta.
Ja. Hur ser du på Sverige idag då? Hur ser du, kan du se att Sverige har förändrats sedan du var ungdom och ung vuxen?
Ja.
Hur ser du på Sverige idag?
Värderingarna är ju inte de samma överhuvudtaget.
Är det så?
Nej, man har ju ingen ansvar när det gäller grannar och umgänge folk emellan, utan det angår inte mig, och det är ju tråkigt.
Att du menar att vi håller oss mer för oss själva och bryr oss inte så mycket om andra?
Ja, precis.
Hur var det förr då? Kunde man säga till andras ungar om de gjorde någonting?
Ja, men som till och med uppfostrar dem. Du vet, man var ju livrädd för andra som hade respekt med sig. Det fanns ju sådana människor som hade mer eller mindre styrde andra mer än sig själva.
Berätta, hur menar du då?
Ja, till exempel om man gjorde något bus då. Då blir man ju inte tillrättavisad i första hand av föräldrarna. För de kanske inte är visst om det, utan det var ju andra som höll reda på ungarna.
Just det.
Ja. Och det var väl på gott och ont, men
mm.
Det skulle ju aldrig falla någon förälder och för bli förbannad om någon utomstående sa till sina ungar. Det gör de ju idag.
Ja, just det. Då blir de arga. Ja.
Då blir de arga. Då får ingen röra mina barn. Det ska jag bestämma på. Ja. Det kanske är bra i viss, om de sköter sig. Ja. Det är väl bra, men är det så att de släpper dem vind för våg, sen blir det barnen som det är fel på. Det är det ju inte. Det är ju föräldrarna som det är fel på.
Ja, det är en uppfostringsfråga, menar
jag. Ja, absolut.
Så där ser du en stor skillnad mot för när du var barn?
Oj. Det går inte att jämföra. Likadant i skolan. Tror du att det var någon i våran klass som skulle ha sagt emot läraren eller opponera sig eller var det ohörsam? Det var ju liksom otänkbart att vi skulle höja vår röst.
Ja.
Även om vi tyckte att det var alldeles åt skogen, så var man tvungen att hålla käft. Och det är klart att det är väl inte så bra kanske om det är så att de missköter det, men om de är ansvarsfulla och sköter sitt jobb då. Det är väl den största förändringen har väl skett i skolan. Och då följer du vidare sen i samhället.
Just det. Ja, det är alltid en stor fråga när det börjar närma sig val och man pratar om skolan och skolan, men man har väl, ja, man kan väl diskutera om det har blivit några förbättringar på senare år.
Ja, vi får hoppas att det blir ordning på det.
Skulle du, om du nu som den 93-åriga Gunnar träffade den 20-åriga Gunnar.
Ja.
Skulle du kunna ge några råd till dig själv med allt som du...
Massor.
Vad skulle du säga till den unga Gunnar?
Ja, ta inte allt för givet och ta inte... Titta efter två gånger när du beslutar vad du ska göra. Det var som förhastade beslut för...
Att man tänker efter lite extra när man ska ta stora beslut, eller?
Absolut.
Har du haft någon ålder där du kände att du trivdes extra bra med dig själv? Alltså, kan du säga någon sån mellan upp till 93? Finns det någon ålder som är extra bra?
Ja, det var ju ungdomen. Den var ju... Då kände man ju sig alltid bra.
Just det.
Trots svårigheter.
Ja. Kommer du ihåg första gången du tänkte så här, när nu börjar jag nog bli lite gammal? Alltså.
Nej.
Ingen minne av det?
Nej, du vet, i sinnet är man fortfarande lugn.
Ja, det är så, va? Man är precis den här samma personen som man alltid har varit inuti.
Ja.
Men sen kollar man sig i spegeln så ser man att man är gråhårig.
Man skulle inte känna igen sig. Det är ju ingen som... Om jag skulle träffa mina ungdoms... De skulle ju inte känna igen mig och jag skulle inte känna igen dem.
Mm.
Det är väl en av nackdelarna när man blir gammal, att man har inga vänner kvar.
Nej, det är klart, när man kommer upp i din ålder så då, det är klart, då faller ju en del av.
Ja, de gör det.
Vad tror du händer efter vi dör då?
Ja, du lever vidare, men på ett annat vis.
Är det så?
Det finns ju en andevärld.
Ja, du tror att det finns det?
Ja.
Har du träffat på andar?
Mm, det har du. Men det tar vi inte upp.
Nej, vi får se om jag kanske kan återkomma i den frågan. Ja, intressant. Du, vi har pratat i över en timme, Gunnar.
Jaha, har vi det? Jag pratar massa skit.
Nej, jag tycker inte det har varit någon skit.
Men det har inte varit något riktigt... Eller hur?
Nej, jag tycker nog att det har varit väldigt intressant. Nej, men jag skulle vilja tacka dig att jag fick komma förbi.
Mm.
Det var riktigt roligt att få höra om att du var bland annat på invigningen av Bromma flygplats 1936. Tack så jättemycket, Gunnar.
Tack själv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.